From The Godfather to Scent of a Woman.
What do we got?
From Raging Bull to Goodfellas.
Soon they got our phones. Soon they got our houses. Soon they got us.
Their performances have created a legacy of landmark films.
I want full surveillance. That's 24 hours, round the clock. We never close, open 7 days a week.
Now, for the first time, America's two most electrifying actors collide.
With this guy, there's no cheat you should pass.
The bank is worth the risk. You should take it down.
12.2 million.
You're up.
This crew is good.
It ain't worth the risks you take. Like in risk versus reward, baby.
You're fugitive number one with a bullet.
I'm double the worst trouble you ever had.
If I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, you are going down.
What if you do got me boxed in and I gotta put you down? Because no matter what, you will not get in my way. I will not hesitate for a second.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Titta, de snackar. Och nu, jag tror det är 3 månader senare, så är äntligen den dynamiska duon, kanske den 53:e bästa podcastparet i Sverige tillbaka. För jag har nämligen med mig Gustav äntligen. Hej Gustav.
Hej, du har kört lite utan mig.
Ja.
Du har fått ha lite avsnitt som du hade fått bråka med mig om för att få med bara ett av dem. Såhär, flera musik, Pearl Jam, Bob Dylan. Har det varit roligt att kunna göra de avsnitten?
Ja, det är väl klart det har varit. Och det är väl kul att typ Tony Savla då, som jag spelar in Dylan-avsnittet med, och Erik Nyström har hoppat in. Det är ju jävligt schysst av dem att ställa upp.
Ja, jag tyckte det var väldigt roligt att höra. Jag skulle vilja se Erik Nyström gjorde tillsammans med sin Vacancy-podcast kollega Magnus heter han.
Precis.
En temperaturlista, vår klassiska temperaturlista. Och så gjorde de det på Pretty Woman. De brukar annars prata skräckfilmer. Det hade jag velat höra fler gånger, att andra än vi två, än oss två, gör temperaturlister på filmer.
Och jag la fram det till dem att de gärna får återkomma om de vill och spela in, ja. Om de vill prata om något annat än skräck. Men det finns jättegärna. Det finns faktiskt det är kanske lite pinsamt, men det finns faktiskt en person jag har frågat om den personen ville gästa när du var upptagen och inte kunde vara med. Så en artigt tackade nej. Gissa vem den personen är.
Emma Grej Munthe. Ja.
Men hon tackade nej. Hon vill inte. Hon hade för mycket att göra enligt henne. Dock ja. Så skrev hon i sitt artiga nej-mail ändå att hon hade sett mig på en mediamässa var i Göteborg som jag var på. Så att jag finns ju ändå i hennes universum. Och sakta rör mig närmare.
Exakt, du står långt bort i rummet. Men varje gång hon tittar så har du tagit ett steg närmare med kniven i din
precis.
Hand.
Nej, men jag såg henne faktiskt också där och tänkte, ska jag gå fram och säga någonting? Men så här, vad har jag att säga till henne som skulle intressera henne? Så jag gick istället och tog, du vet, några kolor, några jävla skål som stod vid så här bås eller vad det är, som det är på en mässa. Och sen så gick jag hem. Men i alla fall Gustav, nu när vi har återvänt tillsammans och alla fans hoppningsvis är glada för det. Fans, om vi nu har fans. Men vilken film ska vi prata om?
Vi tänkte köra igenom hit. Vi kommer inte prata lika ofta som, vi kommer inte kunna hålla en gång i veckan som vi gjorde förut. Så du och jag siktar ju på att prata en gång i månaden.
Precis, och det är väl det som ni lyssnare kanske får räkna med. Att det är ett tag framöver kommer komma, blir med ett månadsmagasin av den här podcasten.
Ja, eller det kanske kommer fler. Men som sagt att det är fler som figurerar under Tittar de snackar. Som Tony och Erik. Och
kanske någon gång Emma Grey Munthe.
Ja.
Eller antagligen inte kanske.
Nej.
Nej, precis. Men vi valde att prata om Heat nu.
Eftersom den på något sätt, den figurerade i det första så här demo-avsnittet vi gjorde. Och den återkommer ju titt som tätt bland lyssnare till det här programmet. Och runt middagsbord. Det är en sån där film som har blivit verkligen en klassiker i alla läger. Men ändå har man inte, är den inte, på något sätt har den inte hunnit, har den inte tillräckligt med år på nacken. Eller så är den inte fin nog att föräras ett helt program. Så att det kändes dags, det kändes på tiden.
Mm, det är kul, och det, då är vi tillbaka också så här, början till mitten av 90-talet också, där vi gillar att finnas på något sätt. Men okej, okay, men vill du ge någon kontext till hit då, och kanske någon sorts handling för de lyssnare som kanske inte har sett den eller inte?
Men de flesta har väl, det är väl en sån film de flesta som lyssnar på sån här smal podcast har sett.
Ja, men jag minns en gång när jag läste filmvetenskap, så skulle vi, så var det så här, vi skulle komma fram till filmer som alla har sett, eller om det kanske var på något filmforum, hur som helst. Och då var det, vilken film man än tog upp som så här, men den här filmen alla har sett, så var det alltid någon som inte har sett den. Om man tog upp The Matrix, så var det så här, den har ju alla sett. Så är någon som bara, nej, jag har inte sett den. Eller Gudfadern, den har jag inte sett. Eller Lejonkungen, den har faktiskt inte jag sett. Och sådär.
Eller som när vi gick en filmutbildning och man märkte att här kan man droppa de flesta titlarna och fler än hälften har inte sett film överhuvudtaget. Det är så här, har ni sett en film? Nej, svarar hälften som vill jobba med film.
jag tror du kan sitta i vilket sammanhang som helst när det kommer till svensk film och säga samma sak. Alltså ja. Filmsverige på något sätt.
Men då, jag har gjort en temperaturlista, alltså från 1 till 10, det kallaste, det sämsta till det bästa, det varmaste med filmen. Och kontexten vill du ha, ja. Alltså det är ju en kuppfilm. Alltså Robert De Niro spelar en jävligt duktig och jävligt kompetent rånare med ett gäng som får efter sig en lika ihärdig Al Pacino som är polis, som ska knäcka honom. Men en annan kontext är ju att det handlar om de här rånarna som är skitbra, men när kärleken kommer in och tar allt mer plats i deras liv, så går det inte att vara lika professionell. Och det kan man vända på, att så det, samma grej gäller för polisen Al Pacino och sådär. Men lite det vi kommer behandla. Vad skulle du säga?
Nej, jag ska bara säga att filmen kom 95, Michael Mann regisserade. Min mamma köpte den nog så fort den kom på VHS. Den har alltid stått i VHS-filen hemma, som så många filmer gjort från 90-talet. Var du för relation till hit då? Såg den på bio?
Ja, men först där, såg du då den på VHS? Din mammas VHS?
Ja, så jag såg väl den kanske 96 eller något sånt där första gången.
Och brydde du dig något då? Alltså så här, eller var det bara en spännande actionfilm för dig? För du var ju, hur gammal var du?
Det var väl 12.
Ja.
Då var, alltså då kanske inte jag brydde mig lika mycket om Ashley Judd och Val Kilmers trasiga kärleksrelation. Och kanske brydde mig lite mer om att det är en jävligt cool shootout i slutet. Men jag har alltid tyckt att det är en jävligt bra film. Och det är en film som alla tycker är jävligt bra, tror jag, oavsett ålder.
Ja, oavsett vilken typ av film man gillar, så gillar man hit. Så verkar det verkligen. I min värld, när jag har frågat runt, så, alltså så här, om jag hade haft en så här IMDb-topplista där ju Nyckeln till frihet, Shawshank Redemption, toppar. Men skulle man gå efter alla jag har frågat som jag känner på något sätt, då kan jag nästan tro att hit hade legat detta. Alltså min terapeut som inte avslöjade, alltså jag gick hos en terapeut för några år sedan, och hon var superprofessionell, avslöjade aldrig någonting om sig själv, trots att jag ville det. Alltså så här, jag var så här, kan jag inte få någonting? Och då var hon så här, okej, eftersom du är intresserad av film, så älskar jag filmen hit. Det var det enda jag fick av henne. Det var det enda personliga detalj hon gav. Och det sa så mycket då, att så här, okej, men hon gav ändå hit. Det kändes så viktigt. Den filmen blev så magisk när den här terapeuten satt och sa det.
Det kan inte bara vara så att hon på något sätt hade tänkt och klurat och kommit fram till att det var en väldigt ofarlig film att ta upp, som egentligen inte skulle säga någonting om henne.
Ja, det kan ju vara så. Eller så kunde det vara ett förtäckt sätt för henne att säga, väx upp och bli en man för fan till mig. för att jag är väldigt lite som någon av karaktärerna i hit. Jag hade ju inte platsat där. Eller det kanske jag hade gjort, om jag hade skärpt mig. Och det var det hon försökte säga i så fall. Men det är väl det jag pratade om förut, att både du och jag skulle på sin höjd platsa och sitta i någon buss med ljudteknik och avlyssna, eller hur?
Nej, vi hade nog varit killen som råkade stötta i med sitt vapen i skåpbildsväggen.
Ja, han hade vi varit. Ja, det är klart.
Nej, jag tror jag hade varit vi ska inte prata så mycket om filmen nu, om vi ska gå in på det, men jag skulle nog varit han, heter han Ralph, alltså snubben som Al Pacinos fru är otrogen med.
Okej, det är han. Och jag är den där jävla soldaten som tror att han är en i gänget. Eller polisen är han ju. Jättetuff. Men så sabbar han hela spaningen när han sätter sig ner. Innan har han druckit en vattenflaska på ett fel sätt. Det vill säga att nu är inte tiden för att dricka eller äta någonting. Det ser man på Al Pacinos och alla andra polisers blickar. Men han fattar inte det, för han tror att han är så cool med de här. Och sen sätter han sig som sagt ner. Och hans vapen går in i liksom i sidan av bilen, innersidan av bilen, vilket ju superskurken Robert De Niro uppfattar en bit, kanske lite för långt bort egentligen, men ja. Men han är jag och du är, ja, jag håller med. Ska jag köra igång temperaturlistan?
Ja, gör det, Gustav.
Ska man först bara säga något så här, vi har inte pratat på 3 månader bokstavligen, vi har ju inte det, eller hur?
Nej, i princip inte.
Nej, men är det något i filmväg som har hänt för dig? Alltså filmer du har sett, tänker jag. Har du sett plötsligt årets bästa film?
Nej, jag längtar lite, är det fel ord? Men jag är lite förväntansfull på att se Återträffen, men jag har inte sett den. Men annars,
jag har inte varit
så mycket på bio heller. Allt jag har sett på bio har varit rätt svagt.
Ja, vänta kort Emil, vänta kort. Vänta.
Ja, där gick Gustav iväg av någon anledning.
Okej, ska jag fortsätta?
Ja, har du sett någonting bra då, Gustav?
Nej, jag kan inte... Jag försöker tänka, jag har sett någonting som var väldigt bra, men jag har glömt bort vad det var. Jag såg Bamse och Tjuvstaden faktiskt med en av mina trillinggudbarn, Linn.
Ja.
Har du sett den?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag har hört lite bra om den.
Jo, men de har faktiskt... Dels blev jag impad av Peter Haber. För så, man brukar ju bli irriterad. När man har växt upp med Bamse-filmerna där de inte pratar och det är Rune Andreassons berättarröst och sådär. Nej, det är inte Rune Andreasson. Vem är det som pratar? Är berättarrösten i Bamse... De första Bamse-filmerna?
Jag kan inte hans namn, men jag såklart känner igen rösten.
Ja. Men i varje fall, när just Bamse börjar prata då i den här filmen, och det är Peter Haber, så känner jag så här, shit vad duktig Peter Haber är. För att jag köpte honom som Bamse efter en och en halv mening.
Jag
köpte ganska många karaktärer. Jag köpte inte riktigt Skalman. Han var inte riktigt Skalman, men Bamse var Bamse. Lille Skutt var Lille Skutt, och väldigt många andra karaktärer också. Sen kan jag känna att han var lite för kort. Alltså de hade kunnat göra den ännu bättre, fast samtidigt var det så pass mycket som var bra att det kommer väl.
Men då lite trist att den är animerad i Kina kanske och inte i Sverige.
Det vet jag inget om, så att det bryr mig inte om. Men är det kineser som har suttit och animerat den?
Ja.
Aha.
Åh, tre vänner då. Men att vi drar igång med listan nu så att det här avsnittet inte blir typ 2 timmar.
På punkt nummer 1, det sämsta det kallaste med filmen Heat är hur de förs samman till det sista avgörande rånet. Alltså allting har varit så stilfullt i hela filmen, men när det ska inför klimax, för att Al Pacino och poliserna ska komma till brottsplatsen, så löser man det genom att någon på polisstationen kommer in och bara säger, alltså en statistpolis här, du snackade inte du om någon snubbe som bla bla bla? Och så hör Al Pacino och de andra poliserna det och bara så här, va? De ska råna den banken? Och så sticker de dit. Det tycker jag är lite trist, för att hela filmen bygger ju kring hela smartheten på något sätt i karaktärerna. Och att då lösa det genom slumpen känns bara lite halvtråkigt. Var det någonting som störde dig?
Ja, men för att Michael Mann har ju ett sätt, eller hade ett sätt, att han ger en väldigt så här, tyngd till filmer och en väldigt så här, de känns väldigt verklighetsnära fast de kan handla om rätt galna grejer som här. Men jag tycker att hela polisutredningen som Al Pacino sysslar med känns väldigt så här, nödskriven på många ställen för att komma till nästa, liksom få nästa pusselbit. Bland annat det som vi sen förerar på då, att det är någon som ringt in så här anonymt bla bla bla, som har torterat en av gängmedlemmarna då för att få den informationen. Så här, vilket jag känns att han skulle nog inte gett den informationen. Men sen också typ hela det här med hur Al Pacino får reda på att Tom Sizemores karaktär är en gänget, är med att han kallar folk snitch, eller vad han kallar, slick eller vad han kallar dem. Det känns också så här. Här har Michael Mann, eller vem som har skrivit manuset då, manusfattaren som är typ Michael Mann, skrivit en jävligt bra historia med jävligt bra karaktärer, och det handlar om väldigt mycket och väldigt många, men på väldigt intressant sätt. Men sen är polisutredningen är så här, det blir Beck-films kvalitet på det.
Det känns som att hade inte Al Pacino fått den här rollen, för det tror jag att på ett produktionsstadie så kom de på att shit, det här blir De Niro mot Pacino. För den såldes ju som det, och det är det den lever på väldigt mycket också.
Vilket är typ ett av de smartaste så här, marknadsföringsknepen kanske i filmhistorien på ett sätt.
Ja, och det var även då tror jag faktiskt som det blev vanligt, för idag överanvänds det. Men det var då man började med det här på bioaffischen, att man tog ibland bort förnamnen för att de var så kända, det vill säga Pacino, De Niro. Nu gör man ju det typ till exempel i svenska filmer, då kan det vara så här, man ser massa svenska efternamn och jag är så här, vilka är det där? För de är inte så kända. Som det, till exempel Snabba Cash 3. Då kom det så här, Kinnaman. Vad heter han, Mattias?
Varela.
Ja, Varela. Och så han som spelar någon undercover polis som man känner igen. Han var storebrorsan i Taket lyser stjärnorna, eller vad heter den? Med Bill Skarsgård, autist.
Va? Du menar i Rymden finns inga känslor?
Ja, just det. Där var storebror. Men hans namn kommer som bara efternamnet. Och jag, alltså, det är ju inget känt efternamn. Det
nej, men jag tror, nej, men jag tror lite sånt också handlar om, i alla fall i USA handlar det mycket om liksom agentförhandlingar och sånt innan. Vem som ska stå först på, och vilka namn som ska stå och sådär, och vilken ordning.
Ja, och det slår mig att jag har fel med Snabba Cash, Emil. Fan vad pinsamt. Alltså för att det var så jag trodde i början. Sen insåg jag, så här trög som man börjar bli när man ändå närmar sig 40-årsåldern, så insåg jag att det är ju karaktärsnamnen från böckerna. Och då fyllde ju en annan funktion. Alltså
ja, precis
det, ja, så att, men, så hade jag glömt.
Men jag tror på att i alla fall på den svenska VHSen, säkert på DVD, eller säkert på kanske bioposten, så står jag väl Kilmers namn med.
Vadå, med bara Kilmer?
Nej.
Står det inte Pacino, De Niro och sen står de andra med hela sina namn?
Nu blir jag osäker, men jag har ett minne av att det står typ så här, Al Pacino, Robert De Niro uppe, och sen står typ Val Kilmer typ lite längre ner på VHS-omslaget.
Ja, jag vet ja, inte.
Skit i det, är ointressant.
Men jag kommer ihåg att det var typ där det började bli vanligt för i fall.
Mm. Och jag håller väl med dig om punkt ett, att jag tycker vissa sådär manuslösningar och lösningar i utredningen är lite svajiga och lite bäckamatöriga.
Ja, och det var det jag skulle avrunda med, att kanske var det så att, för han har gjort tidigare på 80-talet i någon alltså sämre, lite B-filmsaktig.
Ja, en tv-film var någon sån där miniserie.
Ja. Ja, men precis. Och sen vet jag inte, att jag kan tänka mig att hade det blivit inte en stjärnskådis i som den här polisen Al Pacino spelar, så hade det varit, man, jag tror inte det finns så mycket skrivet om utredningen från början. Alltså det här är en film om de här kriminella och deras relationsliv, och som man har förstorat upp polisarbetet i och med att Pacino kom in.
Så kan det säkert vara.
Ja. Punkt nummer två, någonting som du då gillade som barn och som jag tycker, jag egentligen är det inget fel, jag älskar den här filmen. Så det finns ingenting som jag verkligen tycker är dåligt egentligen med den här filmen. För tvärtom tycker jag att den är komplett som få filmer har någonsin varit genom filmhistorien. Men i Heats universum då, där jag måste hitta dåliga saker, så tycker jag faktiskt, det tyckte jag när jag såg den första gången, och det tyckte jag nu när jag såg om den igen. Jag kanske har sett den 8 gånger, jag vet inte. Och det är på punkt nummer 2, The Shootout i slutet. Som är trist mot hur hela övriga filmen är. Och det finns något så här då realistiskt. De är i mörkret bakom en flygplats. Bara De Niro och Pacino. Och skjuter på varandra. Och det här har hyllats upp lite för mycket tycker jag. För så jävla, den är inte så jävla speciell.
Ja, nu när jag menade Shootout, när jag nämnde det, så menar jag mer när allt på banken går åt helvete och de sticker ut och skjuter.
Okej, okay, för det har ju också hyllats. Och det är ju verkligen, det har inte ens med på listan. För att det var ju då, på något sätt började ljudeffekterna bli uppmärksammade av vanligt folk då, med Heat och även Saving Private Ryan.
Ja, jag var ju faktiskt på en föreläsning i Stockholm en gång med han Per Hallberg som ljudlagt Heat, eller varit ansvarig för ljudet.
Ja.
Och då var det typ alla typ frågor från, han i och för sig pratade mycket om då, om Bourne Ultimatum, för han har vunnit en Oscar då för ljud.
Har han inte vunnit för Braveheart också?
Jo, han var för Braveheart först då, 95 då, eller vad det blir. Men sen så, han var i alla fall där i samband med att han vunnit en Oscar för Bourne Ultimatum. Så han var där och snackade om den filmen, men de flesta av publikens frågor handlar ju om Heat.
Ja.
Och då blev jag så jävla imponerad, han pratade om det arbetet. Men det blir man väl alltid när man inte riktigt vet vad någon pratar om. Det låter så maffigt att de har satt så här, och vi riggade upp ett vapen med så här fem mikrofoner för att få alla, du vet, ljud från vapnet och sånt där. Okay. Man bara, det här är ju helt fantastiskt så här.
Har du något mer sånt roligt? Det här var kul att höra.
Från den föreläsningen.
Ja, jag sådana där detaljer som man inte tänker på där man.
Jag har en detalj om Bourne Ultimatum man nämnde också.
Ja.
Att det är typ en slagsmålscen i den filmen i något typ sydamerikanskt land eller vad det är. Där ja, men The Bourne slåss med någon snubbe så här väldigt. Kameran är vild, du vet, och många klipp och så här som alltid han Greengrass använder, Greengrass. Och då sa han Per Hallberg att de hade klippt klart ljudet och allting och lagt ut allting och scenen var helt klar. De var väldigt nöjda med den. Och då kollade Paul Greengrass på scenen och efteråt säger han så här: men hallå, ni har inte något ljud av kniven. Och då är det så här, vilken jävla kniv? Typ, man ser inte ens att de slåss med en kniv i den scenen för att han filmar så jävla galet och klipper så galet.
Ja, det kan vi säga, där vet du att jag håller med. När jag såg Captain Phillips, jag har jättesvårt för Paul Greengrass och hans regi som hyllas. För att jag blir, alltså så här, är jag bakis så blir jag åksjuk.
Jag kan hålla med om det, men det är kul att inte ens Per Hallberg och hans crew har märkt en kniv när de sitter. Kollar på filmen, du vet, ja, det är största liksom, möjliga duk. Och kolla på alla detaljer för att kunna ljudlägga filmen.
Den anekdoten får 4 getingar faktiskt.
Ja, tack. De fick gå tillbaka och lägga in en kniv i alla fall. Ljud av en kniv.
Okay. Ja.
Men hur som helst, då blev jag imponerad. Men nu när jag såg den shootouten, vi kan komma till din shootout. Men därför shootout ute på gatorna. Nu satt jag dock och kände bara att det här känns lite orealistiskt. Att Al Pacino och de polisen, de springer typ med vapnen i luften typ bland civila människor och du vet, de bara springer och börjar skjuta vilt i princip. Det blir så här, det känns mer som en, den är jävligt snygg och tung den scenen, men om man tänker på den lite så känns det mer som en så här, en scen från typ en actionfilm av någon Schwarzenegger från mitten av 90-talet.
För då när den kom 95, då var det realistiskt, men den startade ju, den är ju moden till actionrealismen på det sättet. Så nu efteråt har det blivit så realistiskt att Heat inte längre är lika realistiskt.
Ja, men det är nog så. Och jag suckade lite när Tom Sizemore bär upp ett barn för att skydda sig.
Mm.
Och han vänder sig om i slow motion och Al Pacino sätter en kula typ i huvudet på han. Och det säger Al Pacino, den polisen hade aldrig satt det skottet om han håller ett barn.
Nej.
Det finns ju inte. Men om vi går tillbaka till slutet när Robert De Niro springer runt på en flygplats och blir jagad av Al Pacino. Alltså det känns för mig lite som typ en så här Alfred Hitchcock-film. Det är mycket så här skuggor och de springer aldrig, man ser dem aldrig samma scen typ. Utan Robert De Niro springer och sen klipper vi tillbaka så får vi se Al Pacino springa samma rutt. Typ. Och sen så är det en skugga som rör sig så kommer ett skott.
Ja, det blir lite svagt mot hur övriga filmen har sett ut.
Ja, lite som att nu måste vi göra det på en eftermiddag.
Ja, eller att så här, all kreativ kraft var slut. Och det här var sista scenen var också det sista de filmade. Så de bara, alltså vi orkar inte mer. Ungefär som när man har kommit till mål så då bara lägger man sig ner efter att ha sprungit en maratonlopp. Man orkar inte gå en meter till. Liksom.
Nej.
Det var någon sån effekt. Punkt nummer 3. Vi har ju vidrört det lite faktiskt. Punkt nummer 3 där jag skrivit, och det här känner jag inte när jag såg den första gången och sådär, men jag känner det idag. Och det är att Al Pacinos karaktär inte lika, vad ska man säga, dold till mänsklighet som de andra. Hans relationsproblematik känns inte lika organisk. Det känns som att det är saker som manusförfattarna har försökt att passa in, som till exempel när hans styvdotter Natalie Portman plötsligt har tagit livet av sig på den här dramatiska dagen liksom.
Ja, det är som att de bara vill ha in så här. Det är som att jag såg att Michael Mann har skrivit filmen själv och det känns som att han har suttit så här, läst igenom version 3 av manuset eller whatever och tänkt på att nej, det behövs mer för jävlighet i det här monstret.
Ja, eller att till och med att det kan vara så att vi, nu har vi Al Pacino på bordet som vi var inne på förut.
Ja.
Han behöver mer kött till sin karaktär. Och han behöver ju också, i och med att de andra karaktärerna, rånarna, har den här relationsproblematiken, så behöver han det också. Men där har det inte blivit subtilt, utan då är det istället en dotter, en styrdotter som tar livet av sig. Och ja, men även hans skådespel. För att i början av filmen så skrev jag ner min första punkt i den här listan, som jag sen har strykit. Och det var det just hur alla i filmen verkar ha fått regi att, så här, att inte göra sina vanliga charmiga saker. Väl, Kilmer ska inte le sitt leende och sätta på sig glasögon. Och De Niro ska inte le för mycket och sådär. Men så kom Al Pacino senare och då märkte jag att, men han kör ju fritt. Förstår du? Så att alltså han kör ju sin grej och hela fadderuttan.
Ja, typ. Jag såg det med två kompisar. Och vi kom fram till två saker under filmen. Ett var att typ att det verkar som alla hade fått ett PM från Michael Mann som var typ såhär, jag vet att alla underspelar i den här filmen. Men Al Pacino hade skitit i eller missat det PM:et. Det andra var att Al Pacino är rätt kort som skådis. Och det kändes som att han aldrig kollade folk i ögonen. Så vi skojar mycket om att han var kvar i såhär Scent of a Woman-karaktären fortfarande.
Ja.
Så att man stirrar folk i bröstet när han pratar med dem. Men just det där att det känns som att såhär, oj, nu har du inte lyssnat på Michael Mann igen när du går igång med ditt såhär skrika ha dig. Men han, jag läste det att han det stod, i någon version av manuset så var han såhär kokainberoende. Och att han spelar karaktären som att han var typ hög på koks.
Fan, det hade man ju köpt. Varför kunde han inte få, det hade räckt med att bara visa det en gång i början av filmen. För att
varför inte lägga in så att han i filmen är hög på kokain, har problem med det, eller problem man använder för. Och att Natalie Portman i slutet överdoserar på hans droger.
Ja, verkligen. Det hade fungerat bra. För han är ju, hade jag vetat att han gick på kokain, så hade jag köpt hans karaktär på ett helt annat sätt. Men nu ska vi tillägga att Al Pacino är ju fortfarande, speciellt som han har blivit äldre nu, vi får inte se honom i de här rollerna längre. Robert Niro har ju fått börja göra lite så här dramaroller igen. Känner jag. Så speciellt med Silver Lining Playbooks, där jag känner att fan, nu får han spela normala människor. Även om han inte är en normal människa i den, så får han spela normala människor. Men Pacino, han har ju blivit äldre och han spelar mest teater. Jag tror inte han får inte ännu en comeback. För det är ju flera gånger då han har försvunnit. Det förstod aldrig jag på 80-talet när jag lärde känna honom. Alltså, för då såg jag Scarface och Gudfadern. Och sen kom Sea of Love på video. Och det var ju typ när han, då gjorde han comeback. Han hade varit halvborta i 10 år. Alltså gjort floppar.
Han har också valt att göra mycket teater.
Nej, men då var det mycket floppar. Bland annat den här Revolution, eller vad den hette, så här. Du vet, stor film som, alltså en John Carter, du vet, som bara total dog. Och så han har försvunnit i omgången. Jag läste någon jävla artikel om det. Men det fattade inte jag för några år sedan. Men nu känns det som att jag tror aldrig han får en storhetstid till. Och det tycker jag är lite tråkigt, för han är ju superkarismatisk ändå. Alltså, han är ju skitbra på
det
sitt
vulgara. Jag skulle väl ha svårt att försvara honom som typ en av de största skådisarna. För det är lite också att man får Al Pacino, men det får man ju vara med på något sätt, att man får hans hela persona när man ser en film om honom. Så jag har inget problem med honom i hit. Jag tycker att han också tillför lite liv och lite glädje bland alla superseriösa i filmen. Absolut. Även om det ibland kanske att balansen inte riktigt håller och att det tippar över i att det blir ett jävligt konstigt överspel.
Men för den enda personen som inte har sett den, tycker jag att den personen ska se den som att han har det här kokainproblemet. För att då faller mycket på plats. Punkt nummer 4 på min temperaturlista, det vill säga någonting som är så här lite godkänt men fortfarande svalt, men det är inte sämst. Och det här kan jag verkligen stå för, att den är verkligen bara godkänd. Den är bara sval, ljummen, vilket ord du vill. Och det är ju den berömda sittningen. Som, alltså när då Al Pacino, skådespelaren Al Pacino och skådespelaren Robert De Niro möts för första gången i samma scen någonsin i en film. Dialogen där och även så här manuslösningen till varför de sitter på det där kaféet är lite så här, jaha. Och även kicken, alltså jag gick ju på bio och såg den här, man har läst om det inför. Ja, men man hade ju kunnat vara utan den scenen. Den behövs ju inte för filmen.
Alltså jag kanske har blivit lite förstörd liksom av att den scenen är så upptalad. För jag har alltid tyckt att den är jäkligt bra. Men det jag tänkte på nu när jag såg den med vet, så här, en öl i kroppen, så man liksom var ändå på något sätt hade hittat något, kommit in någon zon där, så började jag tänka på det är några repliker i den scenen som är skrivna med någon sorts illusion av att det ska vara tungt och det är seriöst och så, fast det faller rätt platt. Och det är när Al Pacino börjar prata om att nu, fastän vi har suttit här mitt emot varandra, så kommer inte jag tveka en sekund om att knäppa dig om jag kan rädda en oskyldig. Och Robert Niro säger, ja, men jag tvekar inte heller om att knäppa dig. Och det är så självklart, varför skulle de tveka? För att de har tagit en kaffe ihop. Alltså, Al Pacino sitter ju framför Robert Niro som har varit med och mördat.
Ja, men Robert Niro är ju fortfarande en kallblodig mördare liksom.
Precis, inte som att han är bara en sån här mästertjuv, du vet, som snor diamanter av äldre damer, du vet. Utan det här är ju en människa som knäpper tre människor i början av filmen och mördar folk. Alltså, så det är såhär, och det var en sak om de var bröder som typ i The Warriors eller sådär, att det är två bröder på varsin sida om någonting. Men här är det så här verkligen, jag tvivlar på Al Pacino. Du behöver inte nämna det för Robert Niro, han vet om det här.
Han har inte ens känt till honom som brottsling i 10 år. För i några scener innan, någon dag innan, så har han ju suttit och sagt så här: vem är det där, säger Al Pacino. Vi vet inte, vi har inte identifierat honom. Så det finns ju inget privat mellan dem, förutom den där kaffet.
Även om man har sett att det finns en viss fascination från Al Pacinos håll, Robert Niro har ju varit helt likgiltig inför hans existens.
Ja, och det är det som inte platsar heller i hans karaktär riktigt. För att Robert Niro, vilket jag tycker är jättesnyggt, och jag har, eller så har jag den inte på en punkt senare, för att jag har någon punkt för mycket. Men det är hans kontrollbehov och hur noggrann han är, som verkligen skildras jävligt bra. Alltså det är en skitbra karaktär som Robert De Niro har lyckats med, och Michael Mann som har skrivit och regisserat den. Men det passar inte den där scenen in i heller. Han öppnar upp sig dels på ett sätt inför Al Pacino på den här kaffen som han typ inte har öppnat upp sig inför någon någonsin. Så att det blir lite konstigt där. Men det är ingenting som förstör filmen. Punkt nummer 5 på min temperaturlista. Det är väldigt kort. Robert De Niro kan nästan kyssas här. Jag har ju tidigare pratat om hur vulgärt han kysser på film. I Falling in Love med Meryl Streep som bästa exempel, som ju är en romantisk film. Men när den här klassiska kyssen i en berättelse kommer, så slukar han Meryl Streep som att han vore Frankensteins monster. Och här när han ska kyssa Amy Brenneman, skådespelerskan som man trodde skulle bli en Laura Linney då, alltså så här, man trodde hon skulle bli kändare, men när de kysser varandra så börjar det stilla, men sen avslutas kyssen med att han tar över mer och mer med sitt gap, och att hon lite så här backar av. Och i filmen ska det vara att hon backar av för att så här, nu tar kyssen slut, vi ska inte kyssas för länge. Men jag känner så här, det enda jag tänker på är att Amy Brandeman, skådisen, tänker att herregud, du slukar mitt ansikte, man. Om Falling in Love-kyssen hade hamnat på punkt 2 på temperaturlistan, så hamnar ändå Robert Niros försök att kyssas hit på punkt nummer 5.
Det vill säga typ mitten minus då. Men så sätter alltid ändå hans kyssande över fikascenen. Men ja.
Men berättade jag någonsin, för det känns som att jag kanske inte berättade, eller så har jag gjort det, berättade jag att jag kände en tjej vars syster har kysst Robert De Niro på en dejt?
Ja, du har sagt det, tror jag. Ja men...
för det spädde ju på av att och det här var äldre kvinnor, så att det var ingen så här, en trovärdig berättelse. Och då hände just det, att han slukade henne och bara köttade runt med sin tunga. Så att det har väl spett på hur jag tänker om hur han kysser.
Jag nämnde det här i förra avsnittet med Erik, men Jag hörde ju det av en bekant att denna personens typ kompis hade legat med Ralph Fiennes här på Göteborgs filmfestival när han var här och tog emot ett pris för typ så här, du vet, snyggt jobbat i karriären pris typ så här. Hederspris.
De känns så jävla slumpartade när det är just Stockholm filmfestival och Göteborgs filmfestival. Det känns som att de har en lista och så går de igenom så här, vilka är tillgängliga, vilka kan tänka sig så, åka precis till Göteborg i vinter.
De har en databas typ. Det finns alla skådespelare så här, vilka kan tänka sig åka till Göteborg i februari. Ja. Så bara plockar de någon så där som är så känd ändå att man kan sälja festivalen med hans namn. Nej, men han har i alla fall dragit hem den här 23-åriga eller vad han var, tjejen från Riverton Skybar och haft sex med henne. Och han tydligen pratar väldigt dirty i sängen, fick jag höra.
Okej. Okay. Har du något exempel?
Nej, det har jag inte, för jag har inte pratat med källan direkt utan bara med källans kompis som är en lös bekant typ. Men jag blev ändå lite äcklad av det på något sätt. Jag trodde mer om Ralph Fiennes än att han skulle dra hem kvinnor.
Jaha, nej, jag känner jag blir 0% förvånad över att han skulle vara en dirty talker.
Ja, men jag, nej, men alltså, det kan han väl få vara om man vill. Men på något sätt så borde han vara det med så här Emma Thompson på något sätt brittisk äng.
Okej.
Okay. Liksom inte så här det, Göteborgs regn och slask. Du vet, på ett så här halvfint hotellrum på Riverton.
Nej.
Jag vet inte, jag kan inte tänka mig att Ralph Fiennes knullar i ett hotellrum där det finns en svensk toalett och svensk toalett.
Men det gör ju nästan alla kända män och då okända kvinnor. Det där är ju en värld som oftast vi killar hamnar utanför. För kända kvinnor ligger inte med nollor till män. Men jag är ju också bevittnad, jag vet att en i The Ark, han som är lite kort och lite fulare än de andra.
Okej, okay, ja.
Han kan heta Jepson, men det, jag vet inte. Men det var också en efterfest i Visby liksom, där en tjejkompis till mig bara, jag tror han kom in och tog henne i handen och så började de ligga i ett rum där jag gick in mitt när de hade sex och försökte intervjua dem om hur det går till det här liksom. Alltså varför gick hon in i rummet, fast jag fick ju gå, jag fick lämna rummet. Men det där pågår ju hela tiden, vare sig det är Ralph Fiennes eller Jepson i The Ark. Så känns det som att ja, jag tror att alla kvinnor vi träffar har någon gång legat. Jag har frågat tjejer jag var ihop med och det var ju så här, en av mina stora kärlekar, hon hade legat med Doug Finney Shaboom när hon var 15 liksom, och han var väl 22. Alltså så här, så nästan alla tjejer har en sån historia. Eller om de inte har legat med någon kändis, alltså lite skabblegat liksom, så har de varit tvungna att neka.
Ja, det är ju Anna som jag bor med har ju nekat en svensk känd skådis på Film Västfesten jag var på typ förra året.
Ja.
Så att, ja, men det är kanske sant Gustav. Men ska vi gå upp till punkt nummer 6 sen?
Du och jag har ju aldrig nekat Angelina Jolie liksom. Alltså, det har inte varit i det universumet. Min punkt nummer 6, någonting bra med hit. Nu börjar det bli varmt. Och då nämner jag att ett av alla de här rånen som man inte brukar prata om så mycket, men som man sugs in i när man ser filmen, eller rån och rån. Jo, men mellanrånet kallar jag det. Och det är just det här när Al Pacino och de börjar få nys på det här gänget med De Niro. Och de ska göra en stöt. Och poliserna sitter, allting är så jävla tyst. Det är ingen så här spänningsmusik, utan det är bara någon jävla cello. Alltså klassisk musik, fast bara med en cello som ligger över soundtracket. Och det är då när den här polisen klantar sig och råkar göra ett litet ljud i bilen, så att De Niro fattar, så att de går ut tomhänta, och så kan inte Al Pacino arrestera dem och sådär. Men det är en sån där scen som jag aldrig tycker lyfts fram, men som är bra.
Snygg som fan också. Och där Robert Niro typ stirrar rakt in i en övervakningskamera typ. Och stirrar på Al Pacino. Och Al Pacino på Robert Niro. Skitsnyggt. Det är tråkigt med den scenen. Jag tycker den är skitsnyggt att han är så professionell också. Vi verkligen fattar hur professionell Robert Niro är. Som bara, jag har en känsla att det här är fel nu. Så nu avbryter vi, för det är bättre att gå härifrån utan någonting än att, ja, åka dit på något sätt. Men ändå jag lite stör mig på är att Al Pacino aldrig skäller ut den polisen. Där hade han fått möjlighet att vara kokaingalen. Istället så är det bara att han i princip att är arg typ när man slänger en walkie-talkie i backen någonting. Men han är bara lite arg och sen klipper vi.
Ja.
Så det är det enda jag tycker är synd. Men jag tycker hela det är jättesnyggt.
Det är fint. Och då kan vi ta punkt nummer 7. Michael Mann och hans otroligt detaljerade, passionerade detaljarbete med varje scen. Det känns som han har liksom... som när man tänker på så här kända konstnärer. Vad är det? Pollock står och viftar med penslarna. Och man förstår inte vad det är som händer. Man förstår inte ens vad det är som kladdas ner på väggen som man målar. Men man förstår att han är passionerad i varje penseldrag, i varje kladd som hamnar där. Och så känns det med Michael Mann och hela den här filmen.
Ja. Jag förstår inte när du sa Pollock, för jag känner väl med att han är typ Salvador Dalí, som typ i evigheter suttit och målat allting till fotorealistiskt och allting perfekt.
Ja, men i min värld, vem som? Alltså jag hade ingen bedömning där i konstnären, han bara dök upp. Men någon som är så här liksom att även om när man inte förstår, för det, nu när jag ser om den, så till exempel märker jag upplever Robert De Niros roll och Michael Manns regiarbete med honom. Med helt nya detaljer. Som när han lämnar ett glas vatten till Amy Brenneman när hon sover, han måste sticka mitt i natten.
Ja, men i servetten.
Ja, men precis, med servetten. Vilket väl är för att han inte ska lämna fingeravtryck,
jag antar det nu när du säger det. Men när jag såg det i helgen,
ja,
så tänkte jag mer bara, jäklar vad artig och uppfostrad han
är. Ja, men precis, och jag tror det kan vara båda. För att samtidigt är det så här, jo, men han har ju lämnat sitt DNA typ i henne och på hennes mage, om han är den typen av man. Så att varför skulle han vara så försiktig med glaset? Det kanske bara var en gentlemanna grej. Om det är någon lyssnare som vet svaret på det här, för jag har faktiskt legat och tänkt på det där när jag skulle sova, precis som du. Okej, var det för att undvika tumavtryck eller var det för att vara en gentleman? Kanske två flugor i en smäll.
Ja, men hur som, så jag är inte så här. Jag är ingen Michael Mann-kännare, jag har inte sett alla hans filmer och jag tycker inte, det är ingen regissör jag håller så bra koll på. Men det känns inte som att han, när han väl vill eller ville vara på något sätt perfekt, så var han det. Jag tycker den här filmen, alltså hans hantverk är i princip perfekt.
Jag tyckte ju det fanns kvar. Jag är en av de få, det har vi pratat om förut, som gillar hans Miami Vice.
Ja, jag vet, men jag vet inte om det är någonting du bara säger som du inte skulle hålla med om du såg den nu igen.
Jag vågar ju inte, det är ingen film jag drar mig lite för att se om den, för att jag är lite rädd att jag inte kommer känna det. Men samtidigt när jag såg det, jag minns fortfarande till exempel hur den inleds på någon klubb där de spanar, och det direkt kände att jag hamnade i hitvärlden. Och där behöll filmen mig, även om den filmen, Miami Vice, är betydligt mer, alltså den är tommare, har betydligt fler sådana här shootouts på flygplatsen. Det vill säga att man känner att det leder ingenting storymässigt på samma sätt. Men den har otroligt så här vackra, jag känner mig karaktärerna på ett sätt som jag inte hade väntat mig den. Jag ska återkomma när jag ser om den.
Ja, jag skulle inte säga så mycket, jag har faktiskt bara sett den en gång och då tänkte jag inte på riktigt att
det hade inte behövt vara Michael
Mann. Mig var det bara rätt sist actionfilm liksom. Men däremot tycker jag liksom Heat och så The Insider och Collateral känns som en jävligt skön, som är tung typ trilogi av filmer. Som är såhär tre typ perfekta filmer. Så att där fick jag uppskatta Michael Mann på något sätt för de tre filmerna. Resten av hans filmografi skit jävligt.
Ja, vi har ju filmen jag aldrig lyckats se, för den var slut när jag försökte beställa den från England på 90-talet på VHS, och sen har den inte blivit av. Jag har glömt bort den, The Thief, eller bara Thief med James Caan.
Ja, inte sett.
Den refereras ju ofta till. Fan, den måste jag säga. Ja, precis. Manhunter, som jag inte brydde mig så mycket om. Jag har inte sett om den. En film jag kommer ihåg jag blev mycket besviken på bio. Sista Mohikanen. För att den brukar, tycker jag, lyftas fram väldigt ofta som en jävligt bra film. Och även som en film han förstörde, som han klippte om till Blu-ray-utgåvan.
Ja, precis. Han klippte även om lite hit till Blu-ray.
Ja, men det var ju tydligen han bara klippte bort två repliker.
Ja, men det säger väl någonting om Michael Mann, att det är en typisk sån där regissör som aldrig är klar med sina verk.
Ja, fast snarare att Heat var han väl väldigt nöjd och klar med. För jag tror det var de här filmerna som inte blev så bra. Sista Mohikanen, Ali tror jag också. att han klippte.
Han har inte aldrig riktigt orkat.
Han har inte gjort så mycket. Som efter Heat, Insider, Ali, Collateral, Miami Vice, Public Enemies, som inte landade, som inte blev bra. Det är väl ingen som tycker att den blev bra.
Nej, den följer ju väldigt hårt.
Och han har ju inte gjort, han har inte gjort en film på 5 år. Men han håller på med något nu.
Ja, en film som heter Cyber, tror jag. Läser jag här, med Chris Hemsworth i huvudrollen. Du gillar ju Chris Hemsworth.
Ja, det gör jag. Ja, okej, min punkt nummer 8, någonting som är mycket bra. Jag har inte så mycket att säga om det här, för att jag kan inte, alltså så här, jag kan inte så mycket om det. Men fotot.
Nu är det så tråkigt, för att fan, Anna som är lägenhet med här visar sig har Heat på Blu-ray av någon anledning. Jag minns inte hur, att hon vann den i någon tävling och sådär. När hon vann en Blu-ray-film och så bytte jag bort den i någon julklappsgrej och fick tillbaka Heat. Så jag har i princip fått Heat på Blu-ray. Men jag var så jävla dum att jag tänkte inte på det. Så jag såg det på så här, någon sjaskig typ hyr-DVD som jag tror var rippad på något sätt och bränd och så här. Så jag såg den i väldigt, väldigt dålig kvalitet. Ja. Nu är jag för sig van vid att ha sett den på VHS hela livet då. Men jag satt under hela filmen och tänkte, fan, jag hade velat se den här i bättre bildkvalitet. Men jag tycker att, alltså, men han har ju, alltså, den är ju helt så här, skjuten, det är inga kulisser och skit, den är helt skjuten på plats, den här filmen. Fotad på plats. Och den bara känns, det är sån textur i den här filmen, den känns så jävla typ verkligheten. Så det är det jag tycker är jäkligt snyggt med den här.
Ja, men det är en sån där film som jag vet att för nu har jag fått lite mer respekt för hur svårt momenten med att göra en film är. Men speciellt när jag var yngre, då satt jag alltid och tänkte så här, när jag såg en Heat eller en Seven eller andra filmer, så tänkte jag, varför ser inte alla filmer så här bra ut? Och kanske många svenska filmer där man känner så här, men vadå, det är väl bara att kolla på hur förebilder inom varje genre har sett ut, så kan man lägga sig på en lite högre lägsta nivå. Och nu är det väl inte så, det beror också på vilka fotografer du har liksom. Men Heat tycker jag är en sån film som är så här, fan, den sitter ju ihop hela filmen igenom fotomässigt.
Ja, men jag har sagt, jag tycker den är skitsnygg om det så är en natt liksom, eller dag, eller vart vilken miljö de än befinner sig i. Och jag tänkte också på att
lägenheterna är små. Det är väl så man också förstår att de inte har filmat i studio. För även om det är en lyxlägenhet som är relativt stor, så är den mindre än en etta i en sitcomfilm liksom. Eller en sitcomserie.
Ja, men det jag tänkte på också var att hur de har valt scenografi och kostym och allting, så tycker jag den här filmen känns väldigt tidslös. Jag tycker inte den känns tidigt 90-tal.
Nej.
Den känns nästan lika modern liksom när man ser den idag typ.
Ja, det skulle vara i och för sig. Jag tänkte på Val Kilmers jeans när han i typ andra bilden i filmen, när han går in på något så här byggvaruhus för att få lite grejer till ja, deras arbete. Och då har han jeans. Där jag tänkte på det att så här, ja, det här var ju modernt där på 90-talet, men nu börjar 90-talet i jeans, hur jeansen sitter på folk bli som man, ja, nyss kände med 80-talet och jeansen satt och sådär.
Mycket möjligt då, men okej, det är ju liksom ett exempel då. Men överlag, så när jag ser på filmen, och det kanske är att många är liksom klädda i kostym och så.
Ja,
men jag tycker bara att den känns nutid när man än ser filmen i princip.
Ja, men jag är lite beredd att hålla på med ändå. Alltså med fruarna i hemmet och sådär. Alltså det är betydligt mer än många andra filmer från samma tid där man märker.
Ja, precis. Jag såg kvällen efter, såg jag Jagad med Harrison Ford.
Ja.
Och det är en lite liknande film där de sätter Harrison Ford mot Tommy Jones då, istället för De Niro mot Pacino liksom. Men den tycker jag känns mycket mer daterad och mycket, mycket mer 90-tal.
Mm.
Och det är väl en blandning då av kostym och foto och allt sånt där. Men just Heat tycker jag nog alltid, i princip alltid kommer hålla, för den är jävligt snygg. Och de har lyckats jävligt bra liksom med allt från färger till kostym och sådär.
Min punkt nummer 9 det här var det jag njöt mest av när jag såg den första gången på Röda Kvarn, inte i Stockholm utan i Visby. 96 borde det vara, i och med att filmen hade premiär 95 i december i USA. Men det är castingen in i minsta biroll. Alltså när förtexten kom, Emil, så fick jag en sån enorm kick när jag såg John Voights namn. För jag började gilla honom samma tid som han, man kan säga att han försvann i slutet av 80-talet. För mig var tiden mellan 88 och 95 vad som idag är, alltså det kändes som en evighet. Jag trodde han hade försvunnit. Och i och med att internet inte fanns så kunde man inte googla sig fram. Man kunde inte skriva in what happened to John Voight och så kommer det upp massa forum. Så jag visste bara inte så här, var är han? Det fanns någon så här Dover, någon TV-serie. Men annars hade han försvunnit. Och plötsligt i förtexten till Heat så ser jag att John Voight ska vara med. Så det blev en så här cliffhanger för mig. Och bara sitta och vänta på honom. Och när han dyker upp i filmen så ser han ut och blivit så här, han ser ju inte alls lika gammal ut idag, 20 år senare, som han gör i Heat. Alltså han har så här åldersfläckar och allting. Så jag trodde att han var typ, hade blivit 90 år. Alltså det var men jag var så lycklig över att ha John Voight där. Och sen har man ju, även nu när jag ser om filmen, så upptäcker jag ännu fler kända biroller. Till exempel han som spelar Bubba i Forrest Gump. Som ju, han är ju handikappad i den, i Forrest Gump-filmen. Men nu har han börjat få med så här tv-serier och så här. Så nu känner jag igen honom. Han är en av poliserna runt Al Pacino. Men även fick jag en kick när jag såg Heat första gången och bara var så här. Men vänta nu, den där polisen som även blir skjuten då i den coola shootout-rånet, ja, är ju Killer Bob eller vad han hette från När Lammen Tystnar. Alltså,
ja, Ted Levine.
Ja, precis. Och det var typ, det här är ju 4 år efter När Lammen Tystnar. Så han hade ju liksom legat lite i malpåse till att få göra sådana normala roller. För att han var så förknippad, ja, med När Lammen Tystnar.
Han blev ju erbjuden rollen som det han Wayne Grove, psykopaten, av Michael Mann.
Ja.
Men för så själv, kan inte jag spela en normal roll istället? Så jag kan ta den här mindre polisrollen istället.
Vilket bra beslut. Alltså, att han
stod på sig. Ja, men för jag har inte så bra koll på den skådsen. Alltså, jag känner så här, okej, okay, När Lammen Tystnar, sen nu Heat. Och sen vet jag att han är med i remaken till The Hills Have Eyes.
Ja, och han brukar vara mycket, alltså just när, alltså polis nummer 7. Alltså,
ja.
Men ändå, det var stort då. Och så var det även nu när jag såg den så var jag så här: vad hände med honom? Han var ju med i alla filmer. Alltså han fick spela indian i alla filmer. West Study tror han hette. Han är också en av poliserna. Och sen har vi Danny Trejo som, ja,
som Danny Trejo.
Ja, men det här var ju ändå så här, det var efter det här som han fick börja bära filmen på ett annat sätt, tror jag.
Jo, men det, jag tycker det är väldigt skumt att han får heta Danny Trejo i filmen.
Fan, men det har jag missat, gör han?
Ja.
Heter han Trejo även efter?
Ja, de kallar honom Danny. Ja. Och sen någon gång i filmen ser de även Trejo.
Ja, det tänkte. Fan. Dra i klockan. Ja, då är vi tillbaka här. Och jag trodde nämligen att Con Air kom när jag gick på gymnasiet 95. Men Emil sa direkt nej, den måste ha kommit 97, vilket du har helt rätt i. För då tänkte jag att just för att han gjorde Heat fick han börja ha mer stora roller. Och det kan stämma, för innan han slog igenom, kan man säga, med Desperado, som då kom alltså då ett halvår innan Heat. Men hade han bara gjort så här Desperado-filmer, då hade han bara varit med från Dusk till Dawn sammanhang Men med Heat så liksom tror jag att han visade att han kan agera den här gamla ex-fången.
Ja, jag tycker han agerar överraskande bra i Heat. Kanske mot, för att man brukar ju se honom så här, alltså som att, åh, nu får vi Danny Trejo också. Alltså i Robert Rodriguez-sammanhang och liknande. Sådär. Men här får han faktiskt skådespela och han smälter in väldigt bra, jo, i filmen.
Precis, verkligen. Han är bra på, han är väldigt bra. Men den här filmen är full. Och när man såg den första gången när den kom, så bara satt jag och njöt av birollerna mer än shootouts. Och det gör jag även idag. Att det är så här, det är nästan ingen som är dålig. Möjligtvis han som snubblar till inne i polisbilen. Men annars känns filmen helt fri från de här statistskådisarna som får repliker i nästan alla filmer. Det mest kända som jag brukar gnälla på är i As Good As It Gets med Jack Nicholson, det här barnet som står och gapar. Eller hela skolklassen. Men den här filmen känns väldigt fri från det. Alltså så här, till och med statisterna som är säkerhetsvakter är jävligt bra helt enkelt. Så att den castingen gör så jävla mycket, men den gör inte mest, utan det gör punkt nummer 10.
Mm. Jag tror jag vet vad du kommer säga om du kopplar tillbaka till vårt första avsnitt.
Ja, precis. Jag räknar med att du vet det. Och det är ju relationskärlekshistorierna, men jag ska vara ännu mer specifik. För det jag märkte nu när jag började se hit, vad den gör så jävla annorlunda, det är ändå en kriminalfilm. Och när filmen börjar, den börjar med brottet. Alltså de rånar en värdetransport och blir tvungna att döda alla, vad säger man, Securitas-vakterna liksom. Fast den
amerikanska... Ja, väktarna. Ja.
Va?
Väktarna helt enkelt.
Ja, väktarna. På grund av att en som är ny i gänget är psykopatisk och börjar dödandet. Men det börjar med hela brottet och Al Pacino liksom sätts på fallet och allting. Sen när fördjupandet av själva brottet alltid börjar i ett manus eller i en film, så kommer ett långt parti där man istället fördjupar deras relationer till sina kvinnor. Alltså man har Val Kilmer till då Ashley Judd. Man har hur Robert De Niro möter Amy Brenneman. Man har Al Pacinos problematik med sin hustru, spelad av, vad heter hon, Diane Venora tror jag. Som man också trodde man skulle få se mer av på den tiden. Men, och det här pågår ju ganska länge, och det blir unikt. Jag tror det är det som har gjort att Heat blev unikt. Att de bara så här, på något sätt vågade ha den avvikelsen i en sån här typ av film. Att, för man hade kunnat lägga de scenerna i lite så här, i andra akten, eller vad man ska säga, lite senare. Men då tror jag inte att dynamiken hade blivit som den blev. Och jag tror det var många producenter som satt och sa: nej, men så här kan vi inte göra. Nu vi har precis presenterat ett brott. Nu slöar vi ner genom 17 minuters relationsprat. Det går inte. Men här visste Michael Mann vad han gjorde, och det är det som har gjort den till en tidlös klassiker.
Ja, men jag känner lite samma sak. Att liksom hade valfri svensk dramaturg som sitter på sin höga häst.
Valfri amerikansk dramaturg också.
Ja, säkert. Men det är roligt att attackera svenska dramaturger, för de har ju haft att göra med på något sätt. Nej, men du vet, alltså någon i alla fall i, så här, i position att styra och ställa över pengar och film och filmpengar och sådär, hade ju direkt sagt så här: nej, men ni måste fokusera historien. Ni måste kapa det, ta bort det och allting.
Mm.
Och på så sätt ta bort de lagren som gör den här filmen så bra, att det handlar så mycket om hur alla är allt så innäslat och så. Alltså typ som när de bestämmer sig för att vi ska göra det sista bankrånet, så vet man så tydligt vad som står på spel, för att man har fått känna det, istället för att man bara till exempel har fått det berättat i en snabb replik eller någonting.
Ja, eller se i 14 sekunder någon statisthustru som slänger saker efter Val Kilmer.
Precis, och sedan då förväntas då att man ska ha med sig det då in i det här bankrånet, för att det är så här filmen ser ut. Men här får man verkligen liksom känna, jag förstår liksom Tom Sizemore, jag förstår Val Kilmer, jag förstår Robert Niro, och det är så jävla vackert. Det här var någonting jag aldrig tänkte på när jag var liten och såg den här filmen. Det första gången det klickade för mig i den här scenen var den här gången, och det är ju när Robert Niro måste ändå döda han Wayne Grove och hans nya flickvän, och sitter och väntar bilen för att de ska åka där iväg och leva ett lyckligt liv borta från bankrån och Al Pacinos polis och allting. Men så kommer han ner och ser Al Pacino.
Mm.
Och då kopplar liksom Michael Mann tillbaka till hans, det han lever för, det här att han måste vara beredd att sticka från allting liksom med en gång och bara vända på en femöring. Och det är det han gör där. Det är aldrig jag kopplat så tydligt och så snyggt som den här
under
gången.
Tiden som han tittar på Amy Brenneman, som är lite förvirrad, ja. Som inte riktigt förstår, men börjar förstå, eller fatta någonstans innerst inne, men ändå inte. Och så bara avviker precis. Han, precis.
Han väljer att leva efter sin gamla lära då, istället för att bli omvänd och välja kärleken på något sätt.
Jag tänker ju också, jag som är romantiken, tänker ju så här att han väljer ju kärleken genom att släppa henne fri där liksom också.
Ja, men när jag var yngre så var det kanske lite mer så, eller du vet, ja, då tänkte jag mer så här, lite mer enkelt, att Al Pacino kommer så han måste springa.
Mm.
Så han får lösa det med den, sin nya flickvän sen om han väl kommer iväg. Jag tog det aldrig så djupt att det handlar om det han har levt efter. Det är också det han väljer.
Nej, och jag tycker din är ganska romantisk också. Alltså så här bitter romantisk. Alltså,
ja, men det var bara så snyggt den här gången när han bara försvinner bort där, du vet, och bara ja, att han ändå är så professionell på ett sätt att han ändå fortfarande lever efter det. Som han är så viktig, han har knutit hela sitt liv kring. Han har inte ens köpt möbler i filmen än till ett hus. För att om att han kanske måste lämna det huset där som helst.
Och vi får ju ett lika fint. Vi får ju liksom, det här är en actionfilm, men vi får två såna här sorgliga romantiska avslut. Vi har ju även då Val Kilmer och Ashley Judd.
Där... Och det har jag alltid tyckt är så vackert när han kommer där och hon ska signalera till polisen som håller sig gömda då om det är hennes man som kommer.
Men hon signalerar till honom med handen på balkongräcket. Mm. Bara för fan dra liksom.
Vilket i och för sig på ett sätt räddar henne också för att,
ja,
men hur som helst, det har alltid jag tyckt varit så jävla snyggt. Det var så här 10 ögonblick i filmhistorien som berört mig, så kanske det har varit med på punkt nummer 7 liksom, eller 6. Men den här gången satt jag lite och tänkte såhär, men varför behöver de henne för att identifiera honom? Kan de inte bara plocka in honom? Men de har väl bilder på honom? De har ju sett honom typ.
Ja, men det fanns sådana, det kan vi avrunda med. Men det visar ju också att den är från 95. Att internet inte, även om internet fanns, så hade det inte slagit igenom. För de har ju knappt, är det Robert De Niro som har en sån här stor mobiltelefon? Ja, så det är fortfarande typ 2,5 år innan vi får våra första Ericsson-mobiler. Så att då gick det ju att ha såna lösningar. För det reagerar jag också på. När de stannar den här bilen och väl Kilmer sitter kvar, så tänker jag att idag, om Michael Mann hade gjort hit idag, så hade det suttit en av de där ungdomarna från basketbollplan där. Det vill säga att han har gett bilen till någon annan.
Har försvunnit på vägen.
Ja, för vi köper i dagens samhälle köper man inte att inte varenda patrullerande polis vet hur väl Kilmer ser ut, i och med att de här rånarna är så eftersökta liksom. Och det var på gränsen även då, fast då kan man ändå köpa det.
Och det kanske var lite därför jag köpte det så hårt då och satt och grät. Men den här gången så tänkte jag lite, varför behöver de henne för egentligen? Nu skulle bara bli ett sådär Romeo och Julia ögonblick där kärleken inte kan vara för evigt.
Ja, men jag tycker fortfarande det är jättefint.
Ja, eftersom det är alltid väldigt fint att se Ashley Judd gråta.
Ja. Jag kan sakna flera kvinnor. Som sagt, henne, Amy Brenneman. Även om Ashley dyker upp då och då, men inte på det sättet. Och Amy Brenneman gör ju bara B-filmer typ nu för tiden. Och det är tråkigt. det är så här, ja, men på 90-talet, jag gillade jag gillade dem med Laura Linney. Och så är det bara Laura Linney på något sätt som klarar sig.
Ja. Ja, men så är det nog. Men är det någonting mer du vill säga om Heat? Eller tycker du har täckt den här filmen?
Ja, men det tycker jag vi har gjort.
Underbar film. En film som vi båda håller med om är nästan till perfekt, antar jag. Så det är kul.
Ja, och de flesta med oss. Jag tror, om det är någon lyssnare som verkligen aldrig har tyckt om Heat. För det, man kan förstå om det finns lyssnare som med tiden har tröttnat på allt prat om Heat på middagar och sådär. Det är alltid tråkigt med filmer som alla tycker om. Så kan ju vi känna också. Men om det finns någon som aldrig har förstått, alltså som är såhär, men den är så tom, alltså den är inte bra, hör av er till vår Facebook-sida, så kommer garanterat Emil åtminstone svara. Jag blir så jävla kass på Facebook, och det är så jävla skönt.
Ja, jag förstår det. Jag kan bli så här. Vissa människor man kanske vill chatta med eller höra av sig till på Facebook, så man ser det så här senast inloggat för en dag sen, så kan jag bli så här irriterad, avundsjuk på dem, hur de kan lyckas hålla sig borta en dag från Facebook. Så här, vad har de för liv egentligen där inte Facebook ingår?
Ja.
Jag kan bli riktigt så här arg.
Ja, jag kan säga till mig, vet du vad, jag har nått nivån, och det är det jag är väldigt nöjd med, att jag loggar in på den som jag loggar in på min mail. Oftast är det för att titta om du har skrivit något. För oftast har du skrivit något. Och sen något frågetecken. För du har chattpratat med mig. Men det är ju värdelöst. För att jag finns aldrig på någon chatt. Liksom.
Nej, men det är lite mer som att spela schack.
Ja.
Man gör ett drag och så väntar man några dagar.
Ja, precis. Och där vill jag stanna. Det är jätteskönt. Så jag behåller det som mail. Men...
Ja, men då ska jag försöka. Okej, jag ska faktiskt försöka från och med nu, Gustav.
Ja.
Till nästa avsnitt, som senast kommer upp om en månad, det kan vi lova, förhoppningsvis kanske tidigare, så ska jag leva det livet med Facebook också. Jag ska logga in på Facebook en gång per dag på kvällen när jag kollar min mail.
Ja, det, jag kan säga att det är skönt. Det är skönt att slippa alla människor man har känt någon gång och vad de tycker om fotbollshuliganer, trots att de aldrig har pratat om fotboll förut. Det är så skönt att slippa allt det där. Men jag kan sakna lite. Jag brukar faktiskt gå in på, kan jag tillägga, på Twitter och snackar och se vad ni har sagt och sådär. Så om någon tilltalar mig så kommer jag säkert märka det och svara på det.
Och Gustav, vart finns den här podcasten då?
Ja, den finns ju då på Facebook som vi inte har lobbat så mycket för. Men där finns vi faktiskt.
Och sedan finns vi då även på iTunes. Vi finns på tittarnasnackar.se och vi finns även på filmfenix.se. Vi återkommer med nytt avsnitt så fort vi kan.
Och nu får du säga direkt ja eller nej. Jag köper ja och jag köper nej. Men jag bara slänger ut det där. Ska nästa film vi diskuterar om en månad få vara någonting som lyssnarna får välja?
Jag tycker nästa avsnitt ska vara In Cold Blood, som vi bestämde i hösten vi skulle prata om.
Du säger alltså nej och vi ska prata om In Cold Blood.
Ja, jag tycker det.
Ja. Nej, men
pissade just nu på lyssnarna.
Nej, du bara sa nej.
Okej, ja. Hur som helst, In Cold Blood är en skitbra film. Vi försöker ta den då nästa gång vi pratar. Ja. Tills dess, Gustav, säger jag hej då.
Hej då.